Halleluja. Amen. Varsågod och sitt.
Amen.
Idag är jag en väldigt, väldigt stolt presentatör av våran talare Per-Olof. Jag har känt Per-Olof i ganska många år. Det är så här att för många år sedan när jag letade lägenhet i Stockholm, jag hade flyttat från ett ställe, så fick jag flytta hem och bo med Per-Olof och hans fru och familjen. Och det var en fantastisk, en av de bästa liksom, tiderna i mitt liv där jag har fått uppleva vad det betyder att få bo med en familj och få bygga familj med kristna vänner och så, när jag hade mina egna familjer långt ifrån. Så Per-Olof, vi har skrattat mycket ihop och haft väldigt många goda stunder med familjen. Riktigt amerikanska söndagsfrukostar. Då flyttade vi ut i finrummet och det var liksom American pancakes och sirap och allt det där som man bara drömmer om här i Sverige. Så Per-Olof, välkommen. Han har betytt oerhört mycket för mig i mitt liv och undervisat mig om ekonomi och privatekonomi. Jag skulle kunna stå här hela dagen, men jag är nog gladast av alla att du är här.
Det är nog en delad glädje. Välkommen. Maria är ju en fantastisk glädjespridare. Det vet ju ni alltså. Maria myntade såna här bevingade uttryck som händer ingenting får man hända själv. Och såna här, Maria hände verkligen själv. Det är fantastiskt roligt för mig att vara här på Sveriges framsida. Ni har härliga ungdomar och härlig mångkultur och ett hjärta för mission. Det är underbart att höra vad som sker i Indien. Nu gav ju Maria en sån fin presentation av mig. Men för att ge några mer basfakta så använder vi de fyra F-orden. Ja, familjefar. Lyckligt gift med Nancy, amerikanska sedan snart 31 år. 3 barn och 2 barnbarn. Företagsledare, har varit ekonomichef för Sandviks dotterbolag i USA, varit vd för Becker Industrifärg, varit koncernledare för Attendo och idag vd för en corporate finance firma. Förkunnare, jag är här för att predika och så har jag också skrivit några böcker. Christian gjorde ju en oförskyllt fin pålysning där för en av böckerna, men det finns flera. Jag har tagit med 3 åt er och har ett särskilt Göteborgspris då. Du mannen med som sa att jag inte behövde kontrollera det här själv. Ja. Där är de. Ja, precis. Skrivit en bok om kallelsen att överföra tron till sina barn och barnbarn. Jätteviktigt. Och sen med Jesus i affärslivet. Gud är ju intresserad inte bara av vad som händer på söndagen, utan ännu mer intresserad att du lever och upplever Guds ledning, tilltal och hjälp i vardagen. Sen vill jag också tacka Christian för möjligheten här att Göteborgskyrkan är med i det stora lyftet. Jag är nämligen styrelseordförande i den allkristna tidningen Världen idag. Och därför så känns det jättefint att ni här i Göteborg vill vara med och göra det stora lyftet så att vi kan fortsätta ha en varm, tydlig och saklig allkristen mediaröst. Och för bara drygt 100 kronor i månaden så är det ju, man behöver nästan inte läsa den för att bara känna, jag vill vara med och göra detta möjligt. Så det kommer du att få en möjlighet till då idag. Så med den introduktionen så tänkte jag att vi nu ska gå in i ett gott gudsord. Det är faktiskt ett av mina favoritbibelord. Och det är mycket möjligt att det är ett av dina också. Det är ett underbart bibelord som säger att Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. Är inte detta ett underbart bibelord? Jag är säker att du tänker, men det här är ju mig. Jag ger mig verkligen hän åt Herren. Och där ser du hur Gud i sin himmel bara tittar ner och så kommer han ner och Göteborg, där är hon, där är han. Och Gud bara ska hjälpa dig med sin kraft. Det är ju underbart. Och det här är ju ett sånt stort löfte. Ett starkt ord som är uttalat av en profet. Och jag tänkte vi ska ha en liten kort frågesport på morgonen här. Vad heter profeten som uttalade detta gudslöftet? Jeremia har förslag där. Andra förslag. David där. Det är många fina förslag. Jag får göra er besvikna. Det är inte David och det är inte Jeremia. Det är inte ens Jesaja. Zakaria på förslag där. Det är många goda förslag. Vi ska inte genera er mera. Nu behöver man ju inte veta vem vad profeten hette för att löftet ska vara giltigt. Det behöver man faktiskt inte. Men profeten som uttalade detta löfte som gäller dig, han hette inget mindre än Hanani. Va? Jag har aldrig hört talas om Hanani. Nej. Då måste man läsa Bibeln. Då hittar man honom. Han har inte författat någon bibelbok, men han var använd av Gud. Och han gav detta löftet till dig på samma sätt som han gav det till en person som hette Asa. Och det... Oj, ja. Så. Ja. Här ser man hjälpsamma människor för ett till notställ. Det här ska nog gå jättebra. Ja. Det är inte så att jag egentligen behöver så mycket. Vi kan konstatera att jag... Ja. Tack. Så. Vi gör så här. Den där var tung och jag viftar mycket. Vi gör så här. Detta är ett fantastiskt löfte som har uttalats av en profet som heter Hanani. Löftet gäller även om du inte visste att han hette Hanani. Löftet gäller om du inte ens vet i vilken omständighet det här löftet uttalades. Men jag tänkte att jag nu ska berätta för er under vilken omständighet det här löftet gavs första gången. Och då är det så att det här löftet, det gavs till en kung som hette Asa. Och det kan man ju vara glad att man inte heter. Men det finns något med namnet Asa som ändå visst känns det lite skandinaviskt, fornnordiskt med ett namn som Asa. Man tänker på vår tradition här. Och Åsa, det är liksom man tar bort en prick över A. Det var Asa. Men Asa, han var kung, en av de tidiga kungarna i det delade kungariket i det södra riket. Ni kan den bibliska historien att efter Saul så kom ju David och Salomo som gjorde Israel till en stormakt. Men efter dem så Salomos son Rehoboam lyckades inte hålla det här utan det blev en splittring och Jeroboam tog 10 stammar med sig i ett nordrike och efter Rehoboam så kom hans son Abia och tog över och var bara kung i 3 år och efter det blir Asa kung och han är jätteung när han blir kung. Egentligen alldeles för ung att vara kung. Och han känner sig helt otillräcklig. Ska jag kunna vara kung? Alltså vilken ledarroll, vilket ledaransvar. Och i detta, när han känner sig så liten och så otillräcklig så bara vänder han sig till Gud. Gud, du måste hjälpa mig. Du måste verkligen hjälpa mig i det här. Och han griper sig an med stor nitälskan. Han börjar att rensa upp i landet. Han börjar att få bort massa avgudda statyer och omoral som han upplevde inte var Gud välbehagligt. Han uppmanade folket, sök Gud. Och ibland när man känner sig väldigt liten, när man känner sig väldigt otillräcklig, det är då man också blir beroende av Gud. Och Asa var väldigt beroende av Gud. Och nu hade vi, för några av er här innan, så hade vi ett seminarium med Emanuel Hyllerud och så. Jag delade lite grann. Jag blev utsedd till vd för Becker Industrifär när jag var väldigt ung. Bara drygt 30 år. Och i den rollen så kände jag mig oerhört liten och otillräcklig. Och det gjorde att jag var helt beroende av Gud. Och jag sökte Gud och Gud gav mig, upplevde jag, hur jag skulle närma mig den här rollen. Första dagen på jobbet samlade 34 chefer på en konferensanläggning och la upp lite citat från ordspråksboken för att lägga en grund på den värdegrund jag har. Jag känner mig väldigt liten och beroende av Gud. Jag berättade också innan att andra dagen, om det var tredje dagen på jobbet, så fattade jag mitt första beslut på Bäcker Industrifärg som vd. Det var ett beslut då att skänka färg till Ryssland, en väldigt udda förfrågan från internationella kristna handelskammaren. Någonting som sen öppnade upp att när färgen kom till Ryssland så var ryska patriarken där, det vill säga påven för ryska ortodoxa kyrkan, ledare för 180 miljoner människor som ser den här färgen komma till en stor rysk kyrka som ligger alldeles vid Röda torget och frågar, var kommer den här färgen ifrån? Och då säger man, det är en svensk affärsman som har skänkt det, en kristen affärsman. Han blev så rörd så han bara sa, men det är inte sant. Så han hade en särskild ceremoni och välsignade den här färgen. Och sen öppnade han upp hela Ryssland för den pingstkarismatiska väckelsen. Som ni känner till, hur från att ha varit ett kommunistiskt land på väldigt kort tid så kom ju bara en våg av mission in och etablerade enormt mycket församlingar. När man är liten och otillräcklig, då kan man känna att Gud, jag behöver dig. Och det var i den rollen jag var ung vd på Bäcker, jag också fick idén att skriva en debattartikel i Dagens Industri och gjorde det och hamnade med brorsan på första sidan då med rubriken Jesus är bra för affärerna. Jag tror att när du är liten och svag, då är du väldigt beroende av Gud. Och Asa var i den situationen och Asa upplevde att han hade det väldigt, väldigt bra för honom. När han var beroende av Gud så hade landet fred, landet hade välgång. Men efter 10 år som ledare, efter 10 år som kung, så kommer Asa för första gången där det verkligen kommer en motgång. Helt oprovocerat så drar det upp mot det lilla landet som han är kung över, Juda. Så drar det upp en stor armé ner från Etiopien och från Nordafrika. Och det är en stor armé som kommer. De är 1 miljon soldater. Och förutom konventionella vapen så har de 300 vagnar. Och du kanske säger, vagnar? Ja, vad är det för någonting? Vi har ju kärnvapen. Jo, men på den tiden så vagnar, det var alltså en enorm innovation. Man hade ledande teknik. Och Asa mönstrar 300 000 män i Juda som har stora sköldar och spjut. Och så får han ihop 280 000 man från Benjamin som har små sköldar och båge. Och det säger sig självt, alltså, det här är liksom 1 miljon mot 500 000. Och moderna vapen mot ganska omoderna vapen. Det är en omöjlig situation. I den här situationen är Asa ledare och du känner dig helt överväldigad av det som kommer emot dig. Det här är en omöjlig situation. Vet du vad Asa gjorde då? Han gjorde precis vad du också skulle ha gjort i den situationen. Vi kan läsa i andra krönikeboken 14, vers 11. Så står det. Då ropade Asa till Herren sin Gud. Herre, utom dig finns ingen som kan hjälpa i striden mellan den starke och den svage. Så hjälp oss, Herre, vår Gud. För på dig stöder vi oss. Och i ditt namn har vi kommit hit mot denna skara, Herre. Du är vår Gud. Låt ingen människa stå dig emot. Asa ser, det här grejar vi inte. Så han bara ropar till Gud. Och vet vad som händer? Det omöjliga händer, trots att de var både numerärt underlägset och materiellt, militärtekniskt helt underlägsna, så vinner de en överlägsen seger därför att Gud var med dem. Gud var med dem. När vi är svaga och vi är beroende av Gud, då kan Gud visa sin styrka. Och när det här händer så kommer det en profet. Det är alltså i Bibeln så kommer det ofta profeter, män som talar från Gud. Och i det här fallet kommer en profet som heter Asarja. Och han talar enormt uppmuntrande ord in i kung Asas liv. Han säger, fantastiskt, vad bra vad du har gjort. Detta är vägen att gå, att söka Gud. Och det sporrar Asa så han blir ännu mer hängiven. Och han tar tag i, fortfarande fanns det en hel del avgudadyrkan och hans mamma höll på att fibbla med någon oren asera. Så här, och han tar och avsätter sin mamma som drottningmoder. Han är riktigt radikal, för han vet, Gud, det här styrkan finns. Han är, Och landet har framgång. Landet har framgång och man lever i fred och välgång. Nästan som Sverige. Vi har inte haft krig på jättelänge och det är välgång och allt går jättebra. Och någonstans kan vi ana att anledningen att det har gått oss så väl kan ju vara att en gång var vi små och svaga och vi ropade till Gud och vi fick uppleva väckelse och som en resultat av det så upplever vi det välstånd och den fred och den framgång som vi har. Och åren går och det är väldigt bra. Tills en dag i Asas 36:e regeringsår. Då plötsligt händer någonting. Inte alls så stort kanske som när de här nordafrikanerna och etiopierna kom. Men likväl så kommer det plötsligt från bara ha levt i fred och välgång så kommer det en otäck provokation från Nordriket, från brödra folket här då i Israel. Vi kan läsa här då. I Asas 36:e regeringsår drog Basa, Israels kung, upp mot Juda och började befästa Rama för att hindra att någon kom vare sig från eller till Asa, Juda kung. Då tog Asa silver och guld ur skattkamrarna i Herrens hus och i kungshuset och sände till Ben-Hadad, kungen i Aram, som bodde i Damaskus och lät säga: låt oss ingå förbund, du och jag, liksom det var mellan min far och din far. Här sänder jag dig silver och guld. Bryt därför ditt förbund med Basha, Israels kung, så att han lämnar mig i fred. Ben-Hadad lyssnade till kung Asa och sände sina befälhavare mot Israels städer och erövrade Ion, Dan och Abel-Majim samt alla förrådshus i Naftalis städer. När Basha hörde detta avstod han från att befästa Rama och upphörde sitt arbete där. Men kung Asa tog med sig hela Juda och de förde bort från Rama stenar och trävirke som Basa hade använt till att befästa Rama. Med detta befäste Asa, Geba och Mispa. Jag vet inte om ni förstår vad jag läser. Jag ska förklara vad det här händer. Här har vi denna nation som har levt i välgång och fred. Och efter många år så kommer nu då Israel, kungen där, och börjar mucka gräl mot Juda. Och han befäster en stad, Rama, för att på något sätt inta detta. Det är en militär aggression. Och han har dessutom, så har Israel slutit ett förbund med Syrien. Kallas för Aram på den tiden. Så här har vi en militärpakt som nu angriper Asas kungarike. Nu är Asa, han har varit ledare i många år. Det är länge sedan han var ung och oerfaren. Nu är han framgångsrik och erfaren och han har lärt sig en hel del av hur man är som politisk ledare och militär ledare. Och han kollar in här att okej, nu har Basha här och kungen i Israel, han har ingått en allians med Ben-Hadad, han som var kung då i Syrien. Jag tror nog att den här Ben-Hadad, han är nog öppen för lite ekonomiska incitament. Så mot lite guld och silver, en ren muta helt enkelt, så byter plötsligt den här Ben-Hadad, som då är kung i Syrien, byter han sida och istället för att vara allierad med Israel blir han allierad med Juda. Vilket smart drag. Och plötsligt så är ju hela maktbalansen förändrad. Nu är det plötsligt inte Israel och Syrien mot Juda. Nu är det Syrien och Juda mot Israel. Och utan ett enda militär förlust, utan krig, utan våld, så bara upphör den här konflikten. Detta är ju briljant politiskt ledarskap. Kan du bara se hur folket jublar, hur folket applåderar. Vilken ledare vi har. Wow, han avfärdade det här hotet utan att någon behövde ge sitt liv. Detta är stort ledarskap. Det var folket sa, det var många tyckte. Men den intressanta frågan är inte bara vad folket tyckte, vad majoriteten tyckte. En intressant fråga att ställa sig är, vad tyckte Gud? Låt oss gå några verser längre ner. Och det är här vi nu stöter på vår profet Hanani. Sen vi ser vad han säger. Vid den här tiden kom siaren Hanani till Asa, Juda kung, och sa till honom: eftersom du stödde dig på kungen i Aram och inte stödde dig på Herren din Gud, därför har den arameiska kungens här sluppit undan din hand. Var inte nubierna och libierna en stor här med vagnar och ryttare i mängd? Men därför att du stödde dig på Herren gav han dem i din hand. Ty Herrens ögon överför hela jorden för att han med sin kraft ska hjälpa dem som med sina hjärtan ger sig hän åt honom. I detta har du handlat dåraktigt. Därför ska du från och med nu alltid ha krig. Och när du läser detta underbara löfte och läser versen före och efter, så inser du plötsligt att det finns ett allvar i det här. För många år sedan, för 36 år sedan, när han var alldeles ung och ny som ledare, då kom det ett mycket större hot emot honom. Och han kände sig helt otillräcklig. Och då stödde han sig mot Gud. Han ropade till Gud: hjälp mig! Och Gud såg hans hjärta, för Herrens ögon överför hela jorden för att de som i sina hjärtan hänges åt honom, de ska han bistå. Men nu, efter år av framgång, efter utövande av politisk makt och välgång, så när han kommer i en situation som inte alls är lika hotande, ändå hotande, istället för att ropa till Gud: Gud, hjälp oss, så stöder han sig först och främst på politisk, mänsklig managementstrategi. Och han ingår en militärallians och lyckas med vissa ekonomiska incitament vända en makt att byta sida i konflikten. Och så har han tagit sig ur detta. Och här kommer denna profet, siaren kallad Hanani, och bara säger: det här är fruktansvärt. Du har litat på mänskliga ledare. Du har satt in förtröstan till mänsklig makt, mänsklig styrka. Därför så kommer det inte att gå dig väl. Och i detta finns en jättestor utmaning. På samma sätt som vi har det enorma löftet att Herrens ögon verkligen överför hela jorden, för att han ska hjälpa dem som i sina hjärtan ger sig hän åt honom. De som verkligen litar på honom. De som ropar till honom. De som gör sig beroende av honom. Så här kommer plötsligt ett förkastande av den som plötsligt har blåst upp sig. Den som plötsligt ser att genom smarta politiska drag kan man vinna seger. Och i detta finns en varning till oss alla. Jag tror att den som har varit med om att vara helt beroende av Gud, har upplevt att Gud hjälper, och du sen ser att du bara får uppleva frukten av att Gud är med dig, att du kan glömma bort var framgången kommer ifrån. Att du börjar tillskriva dig din egen skicklighet, ditt eget hårda arbete, din egen förmåga att leda. Och plötsligt tappar du perspektiven. Och detta, det finns en stor varning i detta. Och jag tror det finns en varning till vilken församling som helst i detta. Det som en gång kanske började med bönemöten, bönenätter. Så plötsligt så ser vi hur bönesamlingarna ersätts av ledarskapsseminarier. Du märker att istället för att söka Gud och ha bibelstudier, så kallar du in managementkonsulter för att hitta vägar framåt. Och det är liksom, det funkar till en tid. Men är detta när Gud tittar ner ifrån sin himmel? Är det de hjärtan som hänger sig åt honom, som söker efter ledarskapsmodeller och managementstrategier? Eller är det de som i enkel förtröstan ropar till Gud om lösning, om svar? Det är en utmaning till oss i denna tid. Och om man kommer med ett sånt här budskap och utmanar och säger: jag tror att vi börjar förtrösta för mycket på modern management och för lite på Gud. Du ska inte bli förvånad om du då möts med ganska hårda ord. För kan titta vad som hände med Hanani. Det var ändå en gudsman. Och hur denna tidigare gudsman, Asa, möter denna budbärare. Låt oss läsa andra krönikeboken 16 och 10. Men Asa blev vred på siaren och satte honom i stockhuset. Så förbittrad var han på honom för detta. Vid samma tid får Asa våldsamt fram mot andra folk. Det här är jättetragiskt. Det här är en tragedi. Hur kan en person som började så starkt i vandringen med Gud, starkt i bemeningen att han kände sig fullständigt beroende av Gud, liten och otillräcklig i behov av Guds hjälp, sluta på den platsen att när en Guds profet kommer och tillrättavisar honom, så väljer han, detta var en enkel budbärare, han väljer att ta denna budbärare som förmedlar ord ifrån Gud, att sätta honom i stockhus, det vill säga satte fast hans fötter i en stock så här och bara straffa honom. Det finns en varning i den här texten också mot oss idag att så lätt på något sätt förkasta den som pekar på att göra dig beroende av Gud. När det finns så mycket av framgång bara mänskligt i strategier och ledar och framförallt i tidigare uppnådd framgång. Och Asas liv blir i väldigt mycket en tragedi. På något sätt är det ju en väldigt uppmuntran hur det börjar. Men det här är en varning. Att bara för att du har börjat väldigt starkt med Gud, finns ingen garanti att du slutar väl med Gud. Om vi läser andra krönikeboken 16, 12 och 13, så kan vi se hur denna Asa slutar sitt liv. Och där står det att i sitt 39:e regeringsår fick Asa en mycket allvarlig sjukdom i sina fötter. Men trots sin sjukdom sökte han inte Herren utan endast läkare. Och Asa gick till vila hos sina fäder och dog i sitt 41:a regeringsår. När du var ny i tron, när du hade mött Gud för första gången, när du har blivit döpt i den heliga ande och passionen, elden brann i dig och du blev sjuk. Det var självklart att gå till de äldste och be dem lägga händerna på dig och smörja dig med olja. Och du fick uppleva hur Gud botade. Men är det din första reaktion idag? Eller är det likt Asa som hade sett Gud göra såna under? Att gå till läkaren först. Säger ingenting emot att gå till läkaren, för jag tror att Gud använder läkare. Det är samma fiende, sjukdomen vi bekämpar. Men det finns någonting i hjärtat här. För Herrens ögon, de överfar hela jorden för att han vill söka och hitta den som verkligen i sitt hjärta ger sig hän åt honom. De vill han hjälpa. Och det finns de som har varit där, likt Asa, som har känt sig små, förkrossade, men som inte gör det idag. Och då går Gud förbi. Och det är mitt budskap till er här idag. Och jag tror inte för att jag har någon anledning att tro att ni speciellt befinner er här. Men jag tror att vi alla lever i den faran. Både individuellt, när du har vandrat en tid med Herren. Du upplever frukten, för det finns sådd och skörd. Den goda frukten av att ha vandrat med Herren. Att du på något sätt börjar se det som ett naturligt resultat av din egen förmåga. Och faller in i bara ett allmänt förtröstan på själv istället för Gud. Jag tror som församling finns det också en tydlig risk att glömma bort att det är Gud som gör skillnaden. Det är inte managementstrategier och det är inte att vara smart i sina drag, utan det är Gud som gör skillnaden. Och jag har ju sett det här i mitt eget liv. Naturligtvis det här gäller i det personliga planet. Jag tror det här kan gälla i företagande. Att när man börjar ny som företagare kan man känna sig oerhört otillräcklig. Du är helt beroende av Gud för allt. Men sen kanske du får ett mått av framgång. Och jag tror att berättelsen om Asa är väldigt mycket. Fler människor har tappat tron på grund av framgång än på grund av motgång. Det är faktiskt på det sättet. Därför att du tappar bort beroendet av Gud. Det finns någonting i detta. Också när du som företagare, du kan möta, vi möter ju kanske marknadskrig. Det är inte fysiska krig med kanoner och kulor. Va? Men någon konkurrent har utvecklat nya produkter eller kommit med ny teknik. Och du känner dig helt utslagen. Men det finns en väg genom att söka Gud. För Herrens ögon överfar hela jorden. Och när han hittar någon vars hjärta verkligen vän till honom, då vill Gud hjälpa. Finns ingen situation som är för svår för att Gud inte kan ta dig ur detta. Och Maria och jag, vi har ju varit med i samma kyrka också, där vi har upplevt Gud göra stora saker. Maria var med i Märsta under många år, en liten, liten traditionell församling i en förort norr om Stockholm, där folk förmodligen bosatte sig, inte som förstahandsval utan för att de inte hittade någon annanstans att bo. Men någonstans, vi började söka Gud där. Väldigt mycket bönenätter, ropa till Gud. Vi vill inte kopiera Stockholm, vi ska inte kopiera Uppsala, visa oss vägen. Och någonstans började någonting hända där vi fick uppleva hur, från att ha varit en svensk medelklassförsamling med bara sådana här som jag då, hemska människor, svensk medelklass, så började plötsligt det komma in afrikaner, latinamerikaner, romer. Vi började se människor möta Gud, och under ett antal år så döpte vi 30, 40, 50 personer. Och bara se hur församlingen växer. Var med och starta bibelskola med 80-90 elever, starta missionsbaser. Liksom bara upplever hur Gud verkligen är med. Men någonstans i det här händer någonting också. Nu har jag haft lite tid att reflektera över detta. Efter några år så fanns det plötsligt, vi ville berätta för alla andra. Kom till oss ska vi visa hur man gör. Ordna lite olika, sätta olika namn på det. Kom till oss ska vi visa hur man gör. Det här är som man gör, va? Och så börjar man skriva om historien lite. Att egentligen så den här församlingen, den hade en lång historia, Guds församling. Men egentligen så började det när jag kom. Ja, du skulle aldrig göra på det sättet. Alltså, men det finns någonting här att plötsligt så i detta händer samma sak som hände med Asa. När han var liten, vi kände ingen vill vara med här. Vi liksom har inget att erbjuda, finns ingen attraktivitet. Men vi ropar till Gud i bön. Då svarar Gud på bön. Men när du några efter år av framgång så händer någonting. Och i till en början märker du inte detta, va? Men Herrens ögon, de överför hela jorden. Och han tittar, vad hittar han de här hängivna hjärtana? Inte vad hittar han hjärtan som är fulla av beundran för sig själva, vad vi har åstadkommit, vad vi är bra. Utan han tittar efter hjärtan som är beroende av Gud. Och jag tror att det finns ingen begränsning vad ni i Göteborgskyrkan kan göra. Och det beror inte på att ni är så fantastiska här. Det är ni. Men begränsningen sätter ni själva i den mått ni väljer att förtrösta på er egen förmåga. Att hitta de här smarta realpolitiska lösningarna eller att förtrösta på Gud. För Herrens ögon överfar hela jorden för att han med sin kraft vill aktivt hjälpa, bistå dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Och det är mitt budskap här idag, att Gud vill hjälpa dem som med sina hjärtan hänger sig åt honom. Hans ögon far över hela jorden, han letar efter de här. De är inte så lätta att hitta. Och det beror inte på att Gud har synfel eller problem, utan det beror på att de är få. Och den här berättelsen om detta stora löfte är naturligtvis en uppenbarelse som kraften i detta stora löfte. Men i det finns också en varning att inte fortsätta att vara liten i sina egna ögon. Ska vi be tillsammans. Himmelske far, vi tackar dig för ditt ord. Vi tackar dig för dina stora och dyrbara löften. Och vi tackar dig för löftet som gäller för oss här i Göteborgskyrkan, som gäller för oss var och en, att dina ögon överför hela jorden, att du aktivt söker efter hjärtan som ger sig hän åt dig för att du vill hjälpa. Du vill hjälpa sådana hjärtan. Du vill hjälpa oss. Vi tackar dig för att allt är möjligt för dig, och vi tackar dig för att allt är möjligt för den som tror. Och vi tackar dig för att det inte heller är ute med någon av oss. Om vi har kommit in på en väg att förtrösta på mänskliga metoder och strategier, om tidigare framgång och välsignelse har gjort att vi har tagit saker för givet, så vill vi bara vända om. Vi vill bara bekänna detta som synd, och vi vill bara på nytt göra oss helt beroende av dig. Vi vill bara sträcka oss efter dig, att du ska få vara källan i våra liv, att det är du som vi söker, att det är dig som vi vill ära, och det är dig som vi vill följa, och det är dig som vi vill göra oss beroende av. Och jag tackar dig för att ingenting är omöjligt för dig. I Jesu namn. Kanske vi fortsätter att sjunga lite grann här och ta möjlighet att möta Gud här på ett personligt plan.